Roligt att vara här igen. Jag heter Eleanor Gustafsson och leder den församlingsplantering som ni har i Berga, stadsdelen Berga. Hörs det bra? Eller har jag på mig mikrofonen fel? Nej, ja, men vad bra. Annars får ni hojta. Igår var det ju Alla helgons dag och idag är det Alla själars dag. Alla helgons dag firas till minne av alla kyrkans martyrer. Också i vidare mening, de som har lagt ner sitt liv helt och hållet för att följa Jesus. Och idag minns vi alla de som lämnat oss genom döden. Och jag har fått till uppgift att tala om himlen utifrån det som är någon slags tema som ni har nu, om jag förstått saker rätt. Djupa rötter och vidsträckta grenar. Och tanken är då att jag ska tala om just det här med att sträcka sig uppåt. Och då tänkte jag då tala utifrån den här sentensen eller tesen att ha fötterna på jorden och huvudet i himlen. Och när vi pratar om det här med döden i kyrkan, när vi säger att någon har dött, så har vi det här uttrycket ibland att Gud tog hem henne, eller att han har flyttat hem. Och då får jag så fundera på vad menar man med ordet hem? Är vårt hem jorden eller himlen? Och jag talade delvis över den frågan när jag predikade här i juni. Om du kanske kommer ihåg det eller kan gå in och kolla efterhand. Vad är vårt hem? Och då citerar jag från Lina Sandell, en av hennes psalmer, och jag ska göra det idag igen. Så här kommer upp på väggen, så här heter det, en av psalmerna. Jag är en gäst och främling som mina fäder här. Mitt hem är ej på jorden, nej ovan skyn det är. Där uppe bor min fader i härlighet och ljus. Där vill jag och vara ut i min faders hus. Hem, hem, mitt kära hem, ej finns en plats på jorden som skön som du mitt hem. Och så kan man ju känna när det är tufft i livet. Och Lina Sandell var ju plågad av sjukdom. Och när det är tufft kan man ju känna så att man längtar till himlen. Men när livet leker, då är det inte lika lätt att liksom sjunga med i den där salmen, när man känner att men det är ganska bra här. Och himlen snarare kan kännas som ett hot. Och det här uttrycket att vara en gäst och en främling eller en pilgrim finns faktiskt i Bibeln. I Hebreerbrevet till exempel, i Hebreerbrevet kapitel 11, som handlar om trons vittnen. Och det är ett kapitel eller en text som man är mycket i under just alla helgona. Man talar om dem som har gått före. Och då berättar författaren först där om Abraham och hans familj, som ju var nomader på vandring mot det förlovade landet. De var gäster och främlingar som var på väg, och de kom aldrig fram. Och så här står det i Hebreerbrevet 11, vers 13-16. Där finns det uttrycket. I tro dog alla dessa utan att ha fått vad de hade blivit lovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar att de söker ett hemland. Och om de hade tänkt på det land som de lämnat kunde de ha återvänt dit. Men nu längtar de till ett bättre land, ett i himlen. Och därför skäms inte Gud för dem, utan de får kalla honom sin Gud. Han har ju grundat en stad åt dem. Och när man läser den här texten så kan man ju undra, är det så att man måste kalla sig själv för en gäst och främling? Är det så att Gud skäms för oss när vi säger att jorden är vårt hem? Och det är frågan, vad menar vi med ordet hem egentligen? Det där är ju ett klurigt ord. De här första åren när man flyttar hemifrån, då kan man ju använda ordet hem om både sin studentlya och föräldrarhemmet. Nu är det ju länge sedan jag flyttade hemifrån, men jag kan ibland också säga så här, nu ska jag hem till mina föräldrar. Och när jag åker därifrån så säger jag, nu ska jag åka hem till Linköping. Alltså det är lite klurigt det där ordet. Och inför den här predikan så kommer jag att tänka på Kristina från Duvemåla, eller Utvandrarna. Ni vet den här skildringen av Kristina och Karl Oskar som i mitten av 1800-talet invandrade till Amerika för att komma undan den svält och den fattigdom som då rådde i Sverige och det religiösa förtryck som också fanns här, som skildras i den här filmen, boken och musikalen. Och då i musikalen så finns det en sång som jag tycker väldigt mycket om som heter Hemma. Och det här utspelar sig då när de befinner sig på fartyget mellan Sverige och Amerika. Och det är ju framförallt Karl Oskar som vill flytta till Amerika. Kristina är lite motvillig i detta. Och så ser de ett skepp som har svensk flagg och som seglar från Amerika till Sverige. Och när Kristina ser det där skeppet så säger hon, men vi seglar bort. Och de seglar hem. Och så blir det ett samtal mellan henne och barnen om vad är hemma egentligen? Är det i Sverige eller är det Amerika? Vad är hemma? Och så landar hon i den här texten som kommer upp på väggen. Och hon frågar, vad är hemma? Och då säger hon, en plats där jag får vara stilla. Och då tänker hon utifrån att det är så trångt på båten. Det är så jobbigt att leva liksom på varandra, på det här fartyget. En plats där jag får vara stilla. Där ingen tränger sig in på. Jag vill skapa mig ett eget bo för mig och mina ungar. Och tänk att äntligen få vila. Få sova i sin egen säng. Och så säger hon till sina barn då, ja, vi ska ta dig till en plats där du får stanna. Du ska snart få komma hem. Och jag tänker mig att vår himlen, det är ju vårt Amerika. Alltså det där paradiset där det blir bättre, där vi kommer undan det som är svårt och där vi äntligen ska få vila och där vi ska få stanna. Där trygghet finns. Och den här bilden av liksom himlen som Amerika blev en vanlig metafor för predikanter under de här utvandringstiderna. Där man tänkte sig just frälsningen som en Amerikabåt. Frälsningen som en biljett. Liksom, man kliver på det där fartyget och det är lite stormigt och så, men det finns en liksom, stabil skeppare på det där fartyget som för oss liksom, hem. Och det finns sådana tavlor, jag vet inte om ni har sett det, vi ska komma upp här på väggen. Här lyckades jag få någon som fotade av någon tavla här alltid mina predikan här innan den här gudstjänsten. Det är en sån här bild av frälsningen som är även fördärvets stad och det nya livet. Det nya i Jerusalem. Och det där är en ganska passiv bild. Det kristna livet som att man liksom får en biljett och man kliver på det där kryssningsfartyget mot paradiset. Man sitter där i sin solstol och väntar på att komma fram. Och den frågan, är det så enkelt? Är det bara så att vi finns någon slags väntrum på en båt och väntar på att komma fram? Bibeln, eller Paulus, liknar vårt kristna liv lite vid liksom Israels vandring genom öknen. Det är en sån här bild som vi i Berga i församlingsplanteringen håller på att utforska just nu. Där dopet, vårt dop, liknas vid Israels vandring genom Röda havet. där de liksom blev fria från sina egyptiska slavägare. Och hur vi har blivit fria från synden som slavägare i dopet. Och nu befinner vi oss på vandring mot det förlovade landet. Som för oss är det nya Jerusalem och för dem var Israel. Och vi finns där i öknen på vandring. Och den bild som också finns då i Hebreerbrevet som vi läste alldeles nyss. Kring det där med de här trons vittnen som var på väg, som var nomader. Och då citerar Hebreerbrevet psalm 95. Som handlar om de här ökenvandrarna och de som faktiskt inte kom hem. Som inte nådde målet. De lyssnade inte på Gud. De litar inte på honom. Och de dog där i öknen. Vi ska läsa en bra bit från Hebreerbrevet 35. Och det som är kursiv text är då citat från psalm 95 som handlar om de där ökenvandrarna som aldrig kom fram. Då säger Hebreerbrevet så här. Hebreerbrevet 3, vers 7 och framåt. Därför, som den heliga ande säger, om ni hör hans röst idag, förhärda inte era hjärtan som under upproret på utmaningens dag i öknen. Då era fäder utmanade mig och satte mig på prov. Fast de hade sett mina gärningar under 40 år. Därför blev mig detta släkte förhatligt och jag sa, alltid far de vilse i sina hjärtan. De känner inte mina vägar och jag svor i min vrede, aldrig ska de komma in i min vila. Så fortsätter det. Se till mina bröder att ingen av er är ond och trolös i sitt hjärta och avfaller från den levande guden. Uppmuntra varandra varje dag så länge man kan säga idag. Så att ingen av er låter sig förledas av synden och förhärda sig. Ty vi har del i Kristus om vi ändå till slutet orubbligt håller oss till samma grundval som i början. Det heter, om ni hör hans röst idag, förhärda inte era hjärtan som under upproret. Vilka var det då som hörde och ändå gjorde uppror om inte alla det som hade dragit ut ur Egypten under Mose? Vilka var honom förhatliga under 40 år om inte det som hade syndat och blev liggande som lik i öknen? Vilka gällde Eden att det inte skulle komma in i hans vila om inte de som hade vägrat att lyda? Så ser vi att det var för sin otro som det inte kunde komma in. Det här är en allvarlig text liksom. Se till så att ni inte dör där i öknen. Kom igen här nu. Lyssna till Guds ord. Ta det på allvar. Fortsätt er vandring. Så ni inte blir lik i öknen och inte kommer in i vilan. Och vilan då liknas vid det förlovade landet eller himlen. Här är Hebreerbrevet. Jag vet inte om du liksom kan tänka dig in i det här att vara på vandring. Och känna att nu orkar jag inte ta ett steg till. Kanske har du varit på fjällvandring till exempel. Och känna att nu orkar inte jag längre. Hur är det där med himlen egentligen? Är det så att vi liksom måste kämpa oss dit? Eller är det där fartyget som man bara kan kliva på? Och så bara kommer man dit utan att kämpa. Eller en buss, eller ett flygplan, eller ett tåg, eller något sånt här. Är det en vandring där jag måste gå? Eller är det ett transportmedel dit? Och då tänker jag mig att eller det svar som jag vill ge i den här predikan är, man kan inte resa till himlen. Det är himlen som kommer hit. Man kan inte resa till himlen. Det är himlen som kommer hit. För så här säger Paulus i Filipperbrevet 3, vers 20-21. Vårt hemland är himlen. Och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp som han har i sin härlighet. Ty han har kraft att lägga allt under sig. Alltså vårt hemland är verkligen himlen. Det är vårt hem. Och därifrån väntar vi att vår konung ska komma hit som en stor liksom ockupationsmakt och ta över den här världen. Och det är ju egentligen ingen främmande ockupationsmakt, utan det är ju den som har skapat världen som kommer hit. Alltså han, det är vi som har ockuperat. Det är synden som har ockuperat. Vi väntar på att himlen ska liksom dundra in hit och ta över. Det är det som är vårt hopp. Och därför kan vi kalla liksom, det här är vårt hem, jorden. Och samtidigt är himlen också vårt hem. Och vi väntar att de här två ska förenas. Så att vi inte har två hem, utan ett hem. Det är vårt hopp. Och nu kommer vi in då på det som är temat för den här predikan, om att ha fötterna på jorden och huvudet i himlen. Och då ska vi gå till Kolosserbrevet, kapitel 3. Det blir den sista bibeltexten jag läser. Kolosserbrevet 3, de första 5 verserna. Om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. Ni har ju dött och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Men när Kristus träder fram, han som är ert liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Döda därför det jordiska hos er. Stanna där. Vad i hela friden betyder det här? Jo, vi tar det där första. Om ni alltså uppstått med Kristus. Det syftar på vad Paulus har sagt om dopet i kapitlet innan. Och det här är en bild som jag ofta anknyter till när jag har begravningar. Där jag liksom vill påminna de som är församlade om att den här personen som ligger i kistan dog egentligen redan i dopet. Vi kallar det ju för dopgrav. Och vi tänker just detta att vi liksom går ner i döden. Vi förenas med Jesu död och så dör vi i dopet. I den här dopgraven. Och så kliver vi upp liksom till ett nytt liv. Så att den här personen har liksom redan dött. Och uppstått. På något slags symboliskt men också på ett andligt sätt. Och därför vet vi att den här personen som ligger i kistan kommer uppstå. För den är förenad med Jesus. Så vi har uppstått. Vi lever det himmelska livet redan nu. Men det syns inte. Han säger det i vers 3. Ni har ju dött och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Alltså vi lever ett liv som ännu inte är synligt. Men den dagen då liksom vår konung kommer tillbaka, då blir det synligt, då blir det påtagligt. Men vi bär den här verkligheten inom oss, uppståndelselivet, finns i oss. Och då säger han att eftersom vi har uppstått, eftersom vi är uppståndelsemänniskor, då ska vi sträva efter det som finns i himlen, i Faderns högra sida. Vi ska sträva efter det här. Och då har vi utifrån det här uttrycket då, vidsträckta grenar. Det finns någonting som vi ska sträcka oss efter och liksom dra ner. Och då säger Paulus då, ni ska inte tänka jordiskt, ni ska tänka himmelskt. Det där, fötterna på jorden med huvudet i himlen, vi ska tänka himmelskt. Och vad betyder det då? Det är ju lätt att tänka så här, ja, himlen är det andliga liksom. Och vi ska inte tänka på det materiella. Att vi liksom måste lägga bort all jordisk njutning. Men då tänker vi knasigt. För att hoppet om himlen, det är ju liksom inte att vi har ett hopp till ett reducerat liv. Utan ett evigt liv. Det enda som inte finns i himlen, det är sjukdom och död och ondska. Och när Jesus talar om himlen så talar han ju om fest. Om mat och dryck och skratt och dans. Och att tänka himmelskt, det är att vara inställd på fest och njutning. Det är att tänka himmelskt. Så vad menar han då när han säger dödade jordiska hos er? Det är ju lätt att tänka att han menar att döda det materiella. Men då måste vi komma ihåg det, att både jorden och himlen är materiella. Både jorden och himlen är materiellt. Men det är bara jorden som är syndfull. Och i 1917 års översättning av Bibeln så står det så här istället. Så döda nu era lemmar som hör jorden till. Alltså döda era kroppsdelar som hör jorden till. Och det Paulus då syftar om, det är den syndiga naturen. Vi tänker ju att när vi tänker omkring vårt eget jag så tänker vi ofta på vår själ eller vår personlighet eller våra tankar. Vi tänker inte så kroppsligt. Men Paulus tänker sig att synden liksom finns i kroppen som onda begär. Det finns en kraft i oss som dras åt det själviska, efter vrede. Det finns en kraft i oss. Och det är det Paulus vill att vi liksom ska ta död på. Och att vi ska komma ihåg att vi klev ju ner i dopgraven och la av oss den här gamla kroppen. Och så fick vi en ny kropp. Och vi lever en slags dubbelliv. Alltså, det där som hände i dopet, det var ju verkligen någonting som tog sin början där. Men det ska ju få sin fullbordan, sin fullkomning den dagen Jesus kommer tillbaka. Så vi har liksom någon slags en fot i varje värld. Eller då, fötterna på jorden och huvudet i himlen. Synden finns i vår kropp. Och samtidigt finns det en kraft där. Ett uppståndelseliv som förmår ta död på synden. Och Paulus säger, sträva efter himmelska. Efter himlens etik. Efter himlens etik. Så när Paulus säger döda era lemmar eller döda era det jordiska, så menar han egentligen döda synden i er. Och lev himmelskt redan här och nu. Och det är vi kallar det till att göra. Att gestalta himlens liv här och nu. Och på den vandringen, för det är någon slags vandring när vi vandrar runt här och försöker sprida Guds rike. Så kommer vi falla. Vi vet ju det. Att vi trots dopet, trots frälsningen ändå faller i synd gång på gång. Och då måste vi vara rotade i det här hoppet om att vi faktiskt tillhör himlen. Och att vi faktiskt kommer komma fram. Det hänger inte på oss. Och jag skulle säga att frälsningen, det är ingen biljett. Utan det är ett pass. Det är ingen biljett utan det är ett pass. Alltså jag har ett pass där det står att mitt hemland är himlen. Och ingen kan ta ifrån mig det medborgarskapet. Jag tillhör himlen och jag ska liksom försöka förverkliga min kultur, min identitet och liksom visa alla människor, titta, jag har det här passet. Och bekänner vi oss till det passet liksom. Och det är det Hebreerbrevet vill uppmana oss till, att ni måste ha tro på det här passet. Det är det som är det viktiga. En tilltro och en tro på det här i mitt pass. Och det måste vi liksom säga i mötet med synden, i mötet med döden, att du bara kommer här och förstör mitt liv. Liksom. Men jag har ett pass och det är mycket starkare än dig. Så även om det ser ut som att du får mig på fall, så har jag det passet. Och det är så viktigt att bekänna liksom. När det ser ut som att vi förlorar gång på gång. Liksom. Att komma ihåg att vi tillhör himlen. Och en dag kommer Jesus komma och han är den starke. Han kommer vinna. Och när människor dör och lämnar oss. Och jag tycker vi kan säga att de flyttar hem. Samtidigt som de också flyttar bort. För de flyttar ju bort från oss. Flyttar hem till himlen. Och det är som att de är just nu på ett stort hotell i himlen. Och väntar. Och en dag ska liksom Jesus och alla de som befinner sig där dundra in här på jorden. Och det här vi ska slå läger. Och det här vi ska stanna. Så från den här sången som Kristina Duvemåla sjunger, att en dag så är det slut på det där nomadlivet, det där reslivet. Vi ska vara här och få sova i vår egen säng. Få leva i trygghet. Himlen är på väg hit. Det är vårt hopp. Det är vårt hopp. Och vi kallar det att gestalta det, proklamera det, berätta om det. Låt oss be. Herre, vi ber om djupa rötter i vårt medborgarskap. Låt oss få glädja oss redan här och nu. Att liksom få smaka på den här festen. Tack för nattvarden som vi ska fira snart, som är både pekar bakåt men också framåt mot himlens fest. Tack för den dagen då du kommer tillbaka och du har dukat det där festbordet och du liksom står där och håller välkomstskålen. Jag ber att vi ska ha den bilden på vår näthinna, hur du en dag ska hälsa oss alla hem. Tack att du är mäktig att föra oss hem. Tack att du har besegrat döden och synden. Hjälp oss att gestalta himlen här och nu. Amen.